Guds frid, kära vänner. Som ni förstår så spelar jag in det här budskapet innan söndagen. Därför att det är så mycket som ska tas med och jag vill inte missa något. Så det kommer att bli ganska långt, men jag hoppas att ni får hänga med och förstå vad jag säger här. Jag är så bedrövad, för jag har lyssnat runt på många budskap. Och jag vill särskilt titta på vad man säger om Guds rike. Och jag förstår att församlingarna är infiltrerade av olika tankar. Och det gör mig så bedrövad. För ni vet att det ska komma en världskyrka som ska följa regeringens, alltså världsregeringens tankesätt till Babel. Den största New Age-profeten är nog Alice Bailey. Och hennes organisation Lucy's Trust är drivkraften bakom hela FN:s World Godwill och Agenda 2030 och allt vad du vill. Och Alice Bailey skriver själv att hon var inspirerad av en andeguide, det vill säga en demon, som sa åt henne att skriva ner budskap under den här andemaktens influens. Och den här fallna andevärlden sa då att i den sista tiden ska den kristna församlingen infiltreras och förändra sina läror. Och ni som har varit med i kristenheten i många år måste ju vara väldigt bekymrade över det ni både ser och hör idag. Käre Jesus, var är korset någonstans? Och apostel Johannes, han bekräftar faktiskt det här, att det ska finnas en lära som har samma agenda som världen har i den sista tiden. Och han säger, församlingen kommer också infiltreras av ett annat evangelium om Guds rike och följa en annan Jesus och drivas av en annan ande. Det vill säga samma Kristus och samma Jesus som New Age talar om. De kommer alltså ha samma budskap som världen vid den här tiden. 1 Johannes 4 och 5. Det här är alltså ogräset som kommer ut och skiljs från det äkta vetet. 1 Johannes 2, 18 och 19. Och du kan även läsa det i Matteus 13. Och de här många antikristerna då, de drivs ju av samma villfarelsens ande som de laglösa då. I andra Thessalonikerbrevet 2 och 11 kan du läsa det, men även här då i 1 Johannes 4, vers 5-6. Och nu ska du få se något intressant, för det talas om Kains väg, och väg är ju ett tankesätt. Du läser om Kain i Första Moseboken 4 och i Judas brev och i Första Johannes 3 och 12 kan du också läsa om det här. Och det är märkligt att det står om Kain och Abel att det handlar om slutet av tiden. Och då står det så här att Kains väg alltså blev att bli en åkerman, står det i svenska. Men i hebreiskan så kan det här betyda: han blev en slav till den röda jorden, eller han blev en bevarare av den röda jorden. Det vill säga hans själ då ville bevara sig i den här världen medan Abel offrade, ni vet, den förstfödda av sin flock, det vill säga kom med Jesus Kristus då. Så här är bilden då för ändens tid också då. Att det ska finnas de som går samma väg som världen går idag. Samma budskap. Den första profetiska drömmen jag hade, som Herren sa ande gav mig samma natt som jag fick en profetia om det. Det var ju ganska chockande. Det var under tiden då Rick Warren och Bill Hybels böcker infiltrerade församlingarna i det här landet. Då förstod jag inte att det var Kains väg som Gud ville tala till mig om. Jag har haft flera tågdrömmar sedan dess. Och idag så tycker jag jag ser svaret på allihop. 1. Ett tåg med slavar körde på röd jord utan grund och gick mot en katastrof. Men slavarna på tåget förstod inte detta. Och det var väldiga karismatiska hejarop. 2. Den sista tågdrömmen jag hade av, jag tror jag var 4 där då. tog affärsmännen över det här tåget. Och affärsmännen vet ju vi vilka det är idag. De sitter ju med i World Economic Forum och så vidare. Va? De har tagit över FN till och med. Alltså Agenda 2030 är det jag talar om här. Så kommer vi alltså få se en församling som vandrar i Agenda 2030s fotspår. Då vet vi att församlingen är infiltrerad. Så den fallna andevärlden har alltså lyckats infiltrera församlingen. Och Bibeln säger att det kommer faktiskt att ske. På den tiden då jag hade den här första drömmen om avfallet och allt det här då. Då förstod jag inte att det låg en listig demonisk teologi bakom allt sammans. Den kallas för dominionism eller Kingdom Now. Och då visste jag heller inte vad preterism var. Ja, jag hade hört talas om det här, men jag kunde liksom inte förstå det riktigt. Och det här, ni som undrar varför man inte talar så mycket om eskatologin i kyrkorna, så har det med det här att göra. Varför är det så tyst i våra kyrkor om Jesu tillkommelse? Jo, för de här lärorna, preterism och dominionism, hör ofta ihop. Och ingen i kristenheten idag har kanske större influens över den karismatiska delen som Bethel Church och Bill Johnson har. Men när du börjar studera vilken teologi man har under fötterna att bygga på, då blir man ganska mörkrädd. Mer och mer så finner vi en lära här som kallas för partiell preterism. Och den infiltrerar våra församlingar mer och mer. Den är förknippad med NAR och Bill Johnson och den här Kingdom Now som jag sagt om. Och den är kort och gott ungefär så här. Partiell preterism är en eskatologi som menar att allt uppfylldes redan år 70 genom förstörelsen av Jerusalem. Antikrist menar man är romarnas förföljelse av de kristna genom Nero. Men de tror att Jesus till slut ska komma tillbaka och skapa en ny himmel och jord. Så ni kan ju förstå att det här skapar en total förvirring när de nämner att Jesus ska komma tillbaka, men det är inte på det sättet som vi, vanliga ortodoxa fundamentalister, alltså tror. År 2006 släpptes en bok som heter Victorious Eschatology, alltså en segerrik ändens tid. Den handlar nämligen om partiell preterism och den knyter samman allt med dominionism och Kingdom Now. Författaren Mr. Trench beskriver där hur en framgångsrik eschatologi ser ut. Och lyssna nu. Vad som förkunnas i våra kyrkor idag. Jag tror att målet för den troende är att få se Guds rike komma och hans vilja ske på jorden som den sker i himlen. Alla ni som har varit i Bill Johnsons kyrkor där han har influerat vet att det här är hans slogan och hans missionsuppdrag nämligen, och hans Guds rike. Djävulen är så listig så att om inte Guds ande får uppenbara fiendes strategier och läror, då kommer vi aldrig att kunna förstå det här. Det här är alltså Kains väg. Den avfallna kyrkans bidrag till den här jorden att bevara och sköta om den här jorden och på den bygga ett falskt gudsrike. Jag kan nämligen se efter mycket studier, det har tagit en väldig tid att hålla på och slå upp allt det här, att Guds rike är den gemensamma nämnaren hos följande. New Age, det kan du se i Alice Baileys böcker. Katolska kyrkan, jesuiternas hemliga läror. Och mystika grenen i kristenheten, nämligen den som till exempel Peter Halldorf och Sjödin och de här är inne på. Sen har du då den hyperkarismatiska kyrkan med Bill Johnson och hela det här NAR med de här nya apostlarna och nya profeterna. Om du inte visste det så pekar alla på ett speciellt bibelställe som de menar är allas skyldighet och plikt att uppfylla. Det låter ju väldigt slagiskt och det är precis vad det är. Jag ska läsa upp för er vad de menar nu hela bunten. Och de utgår ifrån ett enda bibelvers som man senare menar att hela kristenheten ska lyda, hela världen. Första Mosebok 1, 26-28. Gud sade, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De ska råda, de ska ha dominion alltså, över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren, över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade, var fruktsamma och föröka er och uppfyll nu jorden. Lägg den under er. Och det här man menar då, dominion mandat alltså. Det är vår plikt att råda över den här jorden, över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Och kom nu inte att säga att Satan inte har gjort ett väldigt grundläggande arbete först innan han kommer med den här sista superbedrägeriet då. Nu behöver vi ju inte hålla på med några profetier eller något annat som de nu kallar för religiöst. Är det någon mer än jag som ser att detta nu kommer att handla om Agenda 2030? Det kommer att passa den agendan perfekt som handen i handsken. Den nya eskatologin, preterismen då, har vaggat in alla i den stora sömnen. Inget kommer ju att hända profetiskt, för allt är ju redan uppfyllt år 70. Ja, snacka om att lura in människan i en falsk säkerhet. Och det här kan du även förstå när du läser andra Petrusbrevet kapitel 2 och kapitel 3. Där ser du även då. Så det vi nu ser driver världen är en stark demonisk aktivitet som vill fånga så många som möjligt och föra dem till Babylon. Ni vet den stora staden i Uppenbarelseboken som en andemakt styr över. Och jag får lov att säga det, att om den har lyckats infiltrera församlingen så här långt utan att den vaknat, hur långt kommer det att gå innan vi förstår att vi verkligen är bedragna? Jag vill inte döma någon, men jag vill att du ska lyssna från en predikan som hölls i Kungsbacka Pingst den 21 december 2021. Den talade om Guds rike, men den innehöll inte ett enda ord om Jesu Kristi kors. Det här var för mig en skrämmande upplevelse att höra. En stor lektion i människoupphöjelse och vad vi ska göra. Det här var en varnande exempel för mig. Vilken väg man nu har slagit in på. Och titeln är talande. Titeln heter alltså Jesus kom med ditt rike. Jag vill inte vara dömande på något sätt eftersom det står att det är inte människor av kött och blod vi strider emot utan det är mot ondskans andemakter i himlarymlarna. Men de påverkar människor och det står att de kan göra det så att till och med människor blir fiender till sanningen, säger Paulus i Galaterbrevet 4:16. Kom ihåg det, det är andemakter bakom. Som gör att man kan bli fiender till sanningen. Och nu som ni kanske förstår går det inte. Det är omöjligt att förena dem som tror att Guds rike byggs upp i oss genom korsets kraft med det tankesätt som nu representeras av Bill Johnson och hans Guds rike och hans Jesus. Det är precis två olika saker vi talar om. Alice Baileys Lucy's Trust är alltså den organisation vars andlighet ligger bakom hela FN. Och hon sa faktiskt att New Age Kristus ska infiltrera den kristna församlingen. Och det bekräftar ju alltså aposteln Johannes redan. I en skrift från 2015 skriver Lucy's Trust följande. Jag har försökt översätta det här så gott jag kan då från engelskan. Lyssna nu här, vad hon har att säga då. Jag lovprisar elektriciteten. Där i finns även den gudomliga kraften. Jag kan se hur datachip och elektricitet kommer att fullborda den gudomliga planen, revolutionen och slutföra evolutionen. Den stimulans av hjärnan med elektriska strömmar ska ge ljus och föra människan mot ett högre medvetande. Det vill säga vi ska bli som Gud, supermänniskor med andra ord. Så du ser hur demonerna alltså bekräftar vad Klaus Schwab, Facebook, Google och många andra av de här höjdarna talar om. Elon Musk till exempel då. Det här ska fullborda människans sista evolution. Man planerar alltså att låta datatekniken och internet bli en del av oss själva. De vill påverka din hjärna för att föra in dig i New Age tankesätt. Det är ju det man säger, det är uppenbart. Det är så uppenbart att märkning av samtliga människor på jorden med datachip är målet och att det är starka demoniska krafter som nu verkar och talar genom de här människorna. Jag säger bara en sak. Glöm att vi ska gå tillbaka till det normala efter pandemin. Det är inte vad de mörka krafterna vill. Elvor och jag är kallade av Gud att varna Guds församling, så det är vår plikt att förmedla vad Herren uppenbarar för oss. Vi hade samma natt en identisk dröm som varnade precis för det, det vi säger här. Att en stark demonisk aktivitet är på gång, och det ligger två länkar där på True Reformation då. Och den ena Elvors dröm, den heter Fågelfängarens snara. Och där var Baphomet med. Kom ihåg Baphomet. Och min dröm heter Mörkret bakom dataskärmarna. Vi fick uppleva att det var en stark demonisk aktivitet just nu. Som håller på att förföra hela människosläktet. Alice Bailey säger även att ljuset från ovan ska öppnas och ljuset strålar ner på jorden mitt ibland oss. Det låter ju nästan som gudsriket, eller hur? Det allseende ögat, säger hon, är en symbol på detta. Och då ska de förstfödda inta sitt arv. Jaha, så här vill man alltså ärva jorden, eller hur? Men Gud säger ju att de frälsta ska ärva jorden och inta Guds rike. Så här ser vi alltså antikrist, alltså det är precis motsatsen till det Gud vill då. Alice Bailey beskriver alltså grunden till okkultismen. Det är en term som används i New Age-översättningen, den så populära The Message Bible. Den okulta frasen as above, so below är alltså en bild allseende ögat. Men det är också en bild på Baphomet. Och när älvor vaknar så ser hon ett nätverk över hela jorden. Och så ser hon bilden av Baphomet. Så Guds ande varnar alltså för någonting som har just med den här Klaus Schwab och allt vad de säger nu att göra då. Att använda den här frasen i The Message Bible är nästan på gränsen till hädelse. Bönen Fader vår är alltså översatt med ett New Age-budskap. Och jag läser först ifrån Folkbibeln vad det ska stå. Och så läser jag ifrån The Message hur den är översatt. Så skall ni be, Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Det var från Folkbibeln då alltså. Då läser jag The Message. Our Father in heaven, reveal who you are. Set the world right. Do what's best. Above so below. Ja. Vi ska alltså enligt New Age-budskapet ordna till jorden igen så den är rätt då, så det blir rätt. Och det gör man ju genom det här falska gudsriket då som de nu förespråkar. Så budskapet som den fallna andevälden vill ge oss är alltså följande. Och det är precis vad vi ser just nu. 1. Upprätta en ny världsordning, en revolution. 2. Inviga alla människor i New Age. 3. De ska då ärva världen. 4. Det kommer att ske genom datateknik och elektronik i alla människor. Och här ser du ju hur både Bailey och Klaus Schwab talar samma sak då genom de här demonerna då. Och då kommer man att få uppleva en falsk Jesu tillkommelse. Och det kommer att uppleva så som himlen kommer ner på jorden. Har du hört och häpna? Det kommer naturligtvis alla som håller fast vid den här Bibeln att förstå när den här tiden är inne nu alltså. Kan verkligen församlingar vi ser i Sverige bedras? Frågetecken. Ja, ett av de tecknen är just promotandet av denna hädiska New Age-översättning The Message i de största församlingarna i det här landet. Och det visar just på att de som är bedragna inte ger kärleken till sanningen rum i sina hjärtan. Man tar alltså inte ens tid att gå in i grundtexten eller i fördjupa sig vart den här översättningen kommer ifrån någonstans och vad den säger. Jag nämnde i början att det finns nu olika grenar som talar om att sätta världen rätt igen alltså. Att upprätta Guds rike på jorden precis som i himlen. Och den är ju det The Message förespråkar. Så ni förstår ju hur djupt det här infiltrationen har kommit i våra stora församlingar. Jag vet att man promotar den här Bibeln, The Message, till och med i Smyrna kyrkan i Göteborg har jag fått hört av mina vänner. Och är det sant så är det ju sorgligt och jag är riktigt bedrövad när jag får höra det. Ja, vilka promotar då Guds rike komma på jorden som i himlen? Jo, det gör ju då New Age, katolska kyrkan, hyperkarismatiska församlingen med Bill Johnson och så den mystiska grenen av kristenheten, Peter Halldorf med flera och så alla hemliga sällskap också, ni vet, Illuminati, frimurar och sånt. Det vill säga, de som sitter med i Davos är ju ofta frimurare då. Klaus Schwab och de här. Prins Charles är ju också det, då förstår ni. Alla dessa talar alltså om ett gudsrike på jorden. Alla talar om en Jesus eller en Kristus. Men har vi en falsk Jesus får vi automatiskt ett falskt gudsrike också. Och då måste vi naturligtvis bygga det själva på jorden eftersom den sanne Jesus inte tänker bygga något åt oss. Den första gången Herren börjar varna oss i andens värld om att något var på gång i andens värld som skulle infiltrera kristenheten. Det var när vi började våran tjänst i Gileadkyrkan med bön. Ni vet, vi låg på våra knän och ropade till Gud om väckelse. Och då bröt det ut något annat i Toronto som många kallade för väckelsen. Men Herren uppenbarar för oss där i syner och i drömmar samtidigt att nu pågår en stark demonisk aktivitet för att infiltrera den kristna församlingen. Och det var många bedjare över världen som upplevde samma sak. Och det är härifrån sen all teologi, kan jag säga, har börjat förändras till dit vi är idag då. Ni vet, sen kom ju då, vad heter det, Pensacola, och så kom Lakeland då med Todd Bentley, och han hade ju samma teologi också. Dominion, Kingdom Now och allt det här. Och jag vill påstå att alla som jag har nämnt här, ska vi gå tillbaka här och nämna dem igen. De har, deras Jesus stämmer inte med den, det som apostel Johannes säger här då i 1 Johannes 4, 1 till och med vers 6. New Age, katolska kyrkan, Bill Johnsons Jesus eller trosrörelsens Jesus eller den mystiska grenen av kristenhetens Jesus med Halldorf och de här och alla hemliga sällskaps, Illuminati och frimurarnas Kristus eller Jesus. Då står det så här. Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som har kommit i köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är nämligen antikrist, ande som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen. Ni kära barn är från Gud och har besegrat dem. Ty han som är er, är i er, är större än den som är i världen. De är av världen. Därför talar de vad som är av världen och världen lyssnar till dem. Men vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande. Och då kan vi ju dra en slutsats här ganska snabbt. Villfarelsens ande är alltså samma andemakt som är i världen och verkar precis vid den tiden som det stora avfallet måste ske. Och det sa också Paulus i Andra Thessalonikerbrevet 2:1-2. Där i det sammanhanget så står det två gånger ordet X, att några ska tas ut ur församlingen då. Så vi ser alltså ett budskap som alla köttsliga kommer att dras till. Och så ser vi ett budskap som alla på nytt födda kommer att dras till. Det är nämligen korset med andra ord va. Alice Baileys demonguide sa ju, återigen upprepar jag det, kristenheten ska infiltreras så att vår Kristus och vår version av Guds rike ska inta den. Och detta var ju alltså exakt vad apostel Paulus sa kommer att ske vid ändens tid. För deras Jesus är inte Bibelns Jesus. Och deras gudsrike är inte Bibelns gudsrike. Budskapet handlar alltså om samma plan som New Age driver genom FN och World Economic Forum. Hur ser då deras Jesus ut som vi läste upp då? Grundtexten beskriver ju 1 Johannes 4, 1-3 så här. Och då kommer vi att finna att det är en New Age Christ som infiltrerar då. Den som inte enligt Guds ord bekänner homologos, lika med ordet alltså, att Jesus är Kristus, Messias, den smorde. Och då har jag 4 punkter här då, som den skall tro som tror sanningen då. Att Jesus är Messias från sin inkarnation och födelse, vid sin död på korset och vid sin uppståndelse och vid sin tillkommelse. Det innebär ju alltså att när Jesus kommer tillbaka så skall de se hålen och det i hans händer. Den som tar Guds ord och förvrider det så att människan upphöjs och inte Jesus är alltså vildfarelsens andemakt. Och vid det här testet, vilken Jesus vi tror på, så faller både Kenneth Hagin, trosrörelsens fader, Bill Johnsons, som jag kallar för dagens karismatiska infiltration, mystiken och katolska kyrkans teologi. Villfarelsens ande driver alltså dem som är drabbade av dem att vandra i samma agenda och mot samma mål som världen. Och vi ser nu hur det kommer order uppifrån, va? På grund av pandemin och allting så har man börjat, ja, närma sig Babylon kommer man att göra mer och mer. Låt oss nu titta på hur deras Guds rike ser ut. Ja, vad var det jag sa nyss? En falsk Jesus ger automatiskt ett falskt Guds rike. Redan församlingarna på Paulus tid var attackerade av samma gnostiska New Age-tankar. Du kan läsa det i Andra Korinthierbrevet 11. Här kommer lite citat ifrån Alice Baileys demon, va? Onda andars läror med andra ord. Kommunicerad genom den fallna andevärlden alltså. Jämför det här nu vad du får höra i församlingarna idag. Jo, så här säger alltså onda andars läror. Kristus grundade Guds rike på jorden. Den sanna kyrkan är Guds rike på jorden. Punkt 3. Kyrkan måste vakna upp för att materialisera riket här och nu. 4. Vi kan skynda på kommandet av det här riket. 5. Kristus öppnade dörren till riket, men arbetet har han lagt på våra axlar att utföra det. 6. Vi måste göra synligt det Guds rike som redan existerar. 7. Guds rike innebär upprättandet av kyrkans makt och auktoritet på jorden. Det här är väl ungefär vad man lär i Bethel Church och som nu infiltrerar samtliga församlingar i Sverige, eller försöker att göra i alla fall. Bedöm själva då om vi håller på att infiltreras av de här nya apostlarna och profeterna om deras teologi om Guds riket. Jag vill varna er, jag såg en gång en flodvåg av smuts komma med våldsam kraft och kasta sig mot en församlingsmurar. Det är precis vad som kommer att hända. Och kommer vi att kunna stå emot det här? Ja, det beror på hur, när vi blir kallade att börja Parousia mission, så talar Gud om muren. Muren handlar alltså om läran och grunden, va? Att gå tillbaka till början igen. Att återupprätta evangeliet i grunden, det är det vi måste hålla på med. Det ortodoxa fundamentala kristna budskapet som församlingen faktiskt alltid har haft. Fram till de senaste åren då den har blivit infiltrerad då av den här smutsen som har kommit. Jag vill läsa en sak som David Wilkerson predikade över en gång. Och det lät så här då. Jesaja 38. Gå Gå nu och skriv ner detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok så att det ska bevaras för kommande dagar. På hebreiska där står det för den avslutande tiden, alltid och för evigt. Ty det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra Herrens undervisning. Ja, så är det precis idag också. Och som säger till siarna, skåda inte, och till profeterna, profetera inte för oss det som är sant. Nej, du kommer att få en våldsam fiendeskap om du gör det, nämligen. Tala bara smickrande ord till oss. Profetera bedrägliga ting. Ja, helst vill man ju höra om någon jättestor väckelse, som sagt var. Och det får du också höra då. Vik av från vägen, gå bort från stigen, låt oss slippa se Israels helige. Det vill säga, man vill inte se Jesus som korsfäst. Man vill bara ha hans makt och vad han kan ge oss. Därför säger Israels helige, eftersom ni förkastar detta ord och förtröstar på våld och vrånghet och förlitar er på sånt, då ska denna missgärning bli för er som ett fallfärdigt stycke på en hög mur som buktar ut mer och mer tills dess muren plötsligt rämnar på ett ögonblick. Det var det jag fick se i en församling här i Göteborg som har tagit in Bill Johnsons läror och nu upprättar nya apostlar och profeter. Men de här lärorna gömmer man oftast bakom stängda dörrar, förstår ni. Men vi har ju fått inblick i det, så vi vet vad man pratar om. Det här skriver David Wilkerson, att det här är en profetia till den församlingen som lever på ändens tid. Och som har ett annat evangelium, en annan Jesus och en annan ande. Och lägg märke till vad allting handlar om. Punkt 1. De allierar sig med världen. De förkastar sanningen och korset. Och de vill ha ett människoupphöjande budskap. Fienden kommer att övervinna dem och dra dem till Babylon, för de kommer att förlora all kraft att kunna stå emot det här. Då ska jag berätta en annan spännande sak för er. För några år sedan så drömde jag att teologer samlades bakom stängda dörrar för att komma överens om en teologi som man skulle hålla. Och jag tror att det här har att göra med att man nu sprider den här The Message överallt. Det är toppstyrt så det visslar om det. Och det lustigaste var att de var jättearga på oss för vår teologi om Israels berg. Sedan fick vi reda på att, av en pastor, att det är precis vad man håller på med. Men vad är det för fel på vår teologi om Israels berg? Vad kan det handla om? Jo, Sions berg i Bibeln är ett berg. Det handlar alltså om regering. Så det är en bild på Guds rike. Så det kommer alltså skilja sig mot deras uppfattning, teologernas uppfattning om Guds rike. Och nu ska jag citera en teolog, han heter Ian Hart. Och jag har försökt att översätta det här direkt ifrån engelskan, så ska ni få höra vad man håller på med. Det är ju som man kan svimma. Det finns inget kors överhuvudtaget. Att utöva kungens dominion över hela jorden som Guds representanter är alltså hela syftet. Det står faktiskt the purpose där. Så här har du Rick Warrens purpose driven lite invävt. Med att Gud skapade människan. Och givetvis hämtar ju allt det här då ifrån det vi sa från början. Första Mosebok, vad var det nu? Första Mosebok, ska vi se. Första Mosebok 26 till 28. Allt hamnar där. Man har bytt grund helt och hållet. Människan är utkorad att råda över skapelsen, men hon är ansvarig inför Gud, den ultimata makten. Därför är vi förpliktiga att organisera oss för att sköta om och utveckla skapelsen. Så att vara Guds avbild innebär att vi trofast börjar att representera Gud. när vi nu börjar utöva vår makt att råda över skapelsen, så är vi inte originalet utan avbilderna. Det är vår plikt att använda Guds original som ett mönster. Och kan ni tänka er vad Bill Johnson säger att hans teologi innebär? Att Jesus bara var en mönsterbild, så att vi ska kunna göra större under och tecken på jorden än vad han gjorde. Och det här sväljer folk utan att pröva. Om du nu läser vad den onda andevärlden talade till Alice Bailey om i de här 7 punkterna som jag tog upp innan, så är det alltså exakt vad Bill Johnson lär ut i sina böcker som infiltrerar församlingarna idag. Och det verkar ju precis som att det är jätteviktigt för alla de här att använda första Mosebok 1:26-28. För att kunna föra alla in under samma tankesätt som är Kains, alltså. Bevara och sköta om den här jorden, vilket är Agenda 2030, va? Det är jättelätt att avslöja den här agendan för den som har kunskap om Gud och hans vägar. Men den andemakt som driver Bailey och hela FNs agenda gillar inte speciellt 2 saker, säger hon. Det ena är nationalism och det andra är kristen fundamentalism, som hon då kallar för att vara religiöst. Och det står i alla hennes böcker då att nationalism hatar hon, det vill säga hon är globalist då. Då vet du vad som driver den globala agendan, det är alltså New Age. 1.2. Grunden måste alltså förstöras och ersättas av en annan Kristus och ett annat gudsrike. 3. Evolutionen är den grund man alltså måste ha i världen. De säger att de är de förstfödda som ska ärva världen. Ja, det här kommer ju att bli en härlig konfrontation i slutet, eller vad tror ni? Förföljelse kallas det visst. Och då skulle jag vilja veta då, hur undervisar vi om Israelsberg, eftersom de var så arga på oss, älvor och mig? Varför var nog teologerna så arga på oss och vår syn på Israels berg? Jo, därför att Sions berg och det nya Jerusalem är ett rike som vi inte kan se eller ta på. Det är ett andligt rike inom oss, Hebreerbrevet 12. Därför att på Sions berg så kan du se de förstfödda och de rättfärdiga, det som verkligen ska ärva världen. Hebreerbrevet 12:23 plus Romarbrevet 4:13. Du ser alltså på Sionsberg änglarna, och så ser du Abraham säd singularis, det är Jesus, va? Och sen ser du de som är inympade i Jesus Kristus och i nya förbundet där. Det är precis den planen alltså som står i Efesierbrevet 1:9-10. Det här är Guds rike. Här är de som lyder honom. Här är korsbärarna, de som har följt Jesus och tagit sitt kors. Det är omöjligt att gå in genom porten till Guds rike eller att komma upp på Sions berg utan att bära ditt kors. Ingenting som är drivet i köttet och egna motiv kan komma in genom porten till Guds rike eller få sätta sin fot på Sions berg. Harry Potter, en härlig predikant från USA, han lever inte längre, men han var profet, anser jag och många i alla fall. Gud sa till honom att Herren älskar sin församling så starkt att han kommer att sända tuktan över den. Ja, tuktan, det är ju samma sak som korset, eller hur? I alla fall är det det för mig. Han kommer att rena församlingens guld. Ja, det vill säga, guld står för Guds ord, så han kommer att rena hennes läror, med andra ord. Och det är det vi håller på och försöker med just nu här. Innan vi kommer fram till berget Sion, eller staden, Hebreerbrevet 12:18-29, så ska du få se vad kapitlet handlar om. Hur kommer jag upp på Herrens berg? Hur kommer jag in genom porten till Guds rike? Vi vet ju att den är smal, eller hur? Jo, så handlar kapitlet om att Gud tuktar den han älskar. Hebreerbrevet 12:5-11. Och av sammanhanget, älskade vän, så får du se varför han gör det. Jo, för att vi ska kunna komma upp på Sions berg eller komma in i Guds rike. Det finns nämligen bara ett enda medel som Gud använder för att tukta oss och ta hand om vårt problem som är synden och köttet. Och det är Jesu Kristi kors. Ingen kan gå upp på Sions berg eller gå in genom portarna i Guds rike, genom den trånga porten, utan korsets kraft har fått verkat i våra liv. Och det kallar alltså Bibeln för tuktan. Och det kan vi läsa om i Romarbrevet 8:13 på ett tydligt sätt. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ja, då är man på Sions berg med andra ord. Då är man förklarad rättfärdig. För att få andligt liv måste du förklaras rättfärdig och frikänd från domen först och tillhöra Jesus. Ser du att förstå korset och få uppleva dess kraft i ditt liv är porten till Guds rike. Och samma nyckel ger oss tillträde till att få gå upp på Israels berg eller Sions berg. Och då står det ju här vad som kommer att ske när Gud börjar tukta syndarna i Sion. Han kommer att komma mitt bland oss, har ju Harry Potter, med en eld som, ja, den tuktar oss och den renar och helgar sitt folk. Och det står de här i Jesaja 33:14. Syndarna i Sion blir förskräckta, bävan griper de gudlösa. Vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Vem av oss kan bo vid en evig glöd? Jo, det kan den som vandrar i rättfärdighet och talar vad som rätt är. Den som föraktar det som vinns genom förtryck och avhåller sina händer från att ta mutor. Och den som stoppar till sina öron för att inte höra om blodsgärningar och sluter sina ögon för att inte se det onda. Han ska komma upp på berget, va? Ja, han ska bo på höjderna. Klippfästen ska vara hans värn. Sitt bröd ska han få och vatten ska aldrig fattas honom. Det är tydligen något som kommer att flöda ut ifrån vårt innersta där Jesus Kristus bor då. Och så står det i vers 17 något underbart. En kung i sin skönhet skall dina ögon få se. De ska blicka ut över ett vidsträckt land. Det vill säga, det handlar alltså om kungen, det är ju Jesus Kristus och hans rike. Det är ett fullständigt rike i frihet jag talar om. Ja, ni, jag vet många människor här som drabbas idag av allehanda prövningar. Och det säger Bibeln ska komma över Guds folk i den här tiden. Och jag läser då här i Hebreerbrevet 12, läste jag då. Många, många vänner som verkligen älskar Gud, som jag känner, som har tuktats hårt senaste tiden. Men det är så här att korset bereder åt oss som förstår en härlig ingång i Guds rike. Jag vet inte hur det är med dig och tuktan och så här. Men jag har haft väldiga problem senaste åren här med massa sjukdomar och elände. Men mitt i allt så har jag upplevt Guds hand över mitt liv. Jag har alltså sett en konung i sin skönhet, det får jag lov att säga ändå. Och jag kan jubla faktiskt mitt i mina lidanden. Jag har ju fått Meniers sjukdom som många vet och ett paj i knä. Men otrolig verk. Och det här det har fört mig till en djupare förståelse. Vem Gud är och faktiskt vem jag själv är. Det är nämligen så att det är precis vad Jesu Kristi kors handlar om. Det handlar om att han uppenbarar sanningen för dig. Du får se vem Gud är. Men också, kanske något som inte är så trevligt, vilka vi är. Och då ska jag läsa ifrån Lukas 11:52 där Jesus går till rätta med de laglärda på sin tid. För de missar ju honom, va? Och vi riskerar ju genom den här teologin som Bill Johnson och alla de här har att missa honom igen på grund av en felaktig uppfattning om Guds rike. Jag vill läsa för er ifrån här då. Ve er ni laglärda. Ni har tagit bort nyckeln till kunskapen om Gud, alltså om oss själva. Själva har ni inte kommit in, och den som är på väg har ni hindrat. Ja, man missade alltså Herren själv och hans rike, därför att man hade snickrat ihop en egen teologi på Guds rike. Det är nämligen så här, plockar du bort korset kommer du att missa riket, det är bara så. Vi måste lära känna den korsfäste Kristus. Det är det som är början till visdom. Den korsfäste Kristus är vår visdom. Det är exakt vad vi läste i början. Och det här gör ju församlingen idag också. Man snickrar ihop en egen teologi som gör att vi riskerar att missa Guds rike. Och det här är precis vad Romarbrevet 11 varnar oss för. Israel hade alltså en teologi om Guds rike som upphöjde dem själva över alla andra. Och nu har hedningarna upprätt en liknande teologi om Guds rike och om Jesus. Och om man håller fast vid den här Guds rikes teologin och den här Jesus utan att förstå korset, så upphöjer man sig och riskerar att huggas av, står det här. Och vad trodde nu judarna då om Messias på den här tiden? Ja, det är nästan äckligt likt vad en del tror idag faktiskt. I den kristna avdelningen så att säga då. De trodde nämligen att Messias skulle komma som Daniel beskrev, krossa statyn och upprätta Guds rike över hela jorden. Statyns fötter visste man var romarriket, så man trodde då att Jesus skulle komma och slå ner hela romarriket, och så skulle Guds rike sättas upp och judarna skulle regera från Jerusalem över hela jorden. Och Jesaja hade profeterat om att en kung skulle sitta på Davids tron när det här skedde då. Och då visste de att detta måste vara Messias. Och det kan du läsa om i Jesaja 9:7 och Jesaja 16:5. Det var därför de sjöng när Jesus tågade in i Jerusalem. Nu trodde de att nu skulle han äntligen sätta sig på den här tronen, ni vet, och regera och det. Men snart senare så ropar de korsfäst honom, korsfäst honom. Ja, så kan det vara. Judarna trodde att de skulle få evigt liv om man höll lagen genom detta. Och det skulle ske då när Guds rike uppenbaras. Så kan ni ju tänka er vilken messiansk förhoppning det fanns när Jesus verkligen trädde fram och började prata. Nästan alla rabbiner på den här tiden undervisade på det här sättet om Guds rike. Men precis som hos oss kristna kan det bli problem när skrifterna måste tolkas. Så det var alltså traditionen och tolkningen om Guds rike som gjorde att de vare sig kunde se eller förstå när Guds tid är inne. Eller var inne då. De missar ju alltihopa. Ja, och nu ska jag tala några verser här som jag fick till mig själv i mitt lidande, som inte har varit så lätt de här åren. Och jag ska tala de här till dig, du som... Lite olika över oss vad vi nu behöver gå igenom, det vet inte jag. Men vi ska in genom den här dörren och vi ska upp på Sionsberg, och det vet jag att mina vänner har drömt en del också. Och då står det så här, och det här kan jag predika om, för det här har Gud talat till mig personligen om. Herrens högra hand upphöjer, det står ifrån psalm 118, vers 16 till 22, eller 23 är det. Och det här är helt underbart, när du vet vad det handlar om. Det handlar om Jesus och det handlar om korset. Och det handlar om tuktan. Och det handlar om att när han har utfört sitt arbete i ditt och mitt liv, då kommer du att förstå vem han är. Och då kommer du att kunna gå in genom porten eller upp på Sionsberg och jubla. För du förstår att du kan inte ta någon ära av vad Gud har gjort i ditt liv. Herrens högra hand upphöjer. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Ja, när Jesus talar om att han skulle bli upphöjd, så ser du ju här, det handlar om korset, va? Och att du kan bli korsfäst med Kristus talar ju Paulus om. Men det är ju inte att dö i köttet, eller jag menar, det är ju inte att dö så att säga, men det är ju att vår egen kraft ska dö. Jag ska inte dö utan leva och förkunna Herrens gärningar. Ja, det är därför korset finns till, va? För att vi ska få den heliga andes kraft. Hårt har Herren tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. Och så kommer jubelropen. Öppna för mig rättfärdighetens port. Jag vill gå in genom den. Och jag vill tacka Herren. Ser du? När vi går in genom den smala porten här, som det här menas, eller går upp på Sionsberg, så kan vi faktiskt jubla. Detta är Herrens port. De rättfärdiga går in genom den. Jag tackar dig, Herre, för att du svarade mig och blev min frälsning. Här står det hebreiska namnet Yeshua, som är samma namn som Jesus Kristus alltså. Och för att bekräfta det så står det i vers 22 sen. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Ja, Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Ja, verkligen är det underbart. Det är korset som är vår segerbaner och vår nyckel. Och nu, mina älskade vänner, förstår vi. Det är lättare att förstå tuktan och svårigheter vi går igenom när vi förstår att det är Gud som lägger sin hand på oss för att forma oss. Och föra oss in att ärva hela den här världen. Det är inte New Age som ska ärva den här världen, utan det är hans utvalda på Sions berg. Och i Jerusalem står det, som ska ärva ett evigt liv. Ja, jag kände ju att jag var ju tvungen att ta med allt det här i min predikan då, för att få en fullhet av det här jag ville ta upp. Så jag kommer ju att korta ner den betydligt då på söndag här den 22. Jag vill hälsa dig Guds välsignelse i Jesu namn. Amen.